بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Författaren säger: tillåtelsen att dricka från alla tillbringare som är rena förutom guld och silver, och också tillåtelsen att dricka direkt från en källa eller från handen från en flod eller liknande, och förbudet att använda guld och silver när man dricker och äter och renar sig och all annan form av användning. Och den nämner författaren ganska många haditer, men kortfattat, han nämner haditer som tyder på att man får använda alla tillbringare. Och det här är en grund i islam som vi kommer att komma tillbaka till snart. Att grunden i saker och ting att det är halal. Så att du får använda en skål eller tillbringare av glas, av koppar, av lera, av trä, av plast. Det är halal, allting är halal. Förutom guld och silver. Där finns det ett rött streck. Inte tillåtet i islam att använda tillbringare, bestick och glas och liknande som är av guld eller silver. För att profeten alaihi salatu wassalam förbjöd att man använder al-hari och al-dibaj, två olika former av siden eller silke. Och han förbjöd att man dricker från guld och silver. Och så sa han: det är för dem i detta liv och det är för er i nästa liv. Och den här hadithen finns i Bukhari Muslim. Så här förbjuder profeten alaihi salatu wassalam att man dricker och äter med någonting som är guld eller silver. Och det är haram. Det är för de stora synderna. Varför? För författaren nämner nästa hadith, hadith om Salama radiyallahu anha, där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att den som dricker från en tillbringare av silver skvalpar helvetets elden i sin mage. Och en annan hadith: den som dricker från guld eller silver skvalpar endast helvetets elden i sin mage. Så att dricka eller äta från guld eller silver, eller äta med guld eller silver bestick, är haram. Och det är från de stora synderna i islam. Det är inte tillåtet. Varför? Vad är al-illa? Vad är själva orsaken till förbudet? Profeten alaihissalam, han sa här: det är för dem i detta liv, yani icke-muslimerna, och det är för oss i nästa liv. Vissa ulema har försökt spekulera i att det är en form av högmod, det gör fattiga människor ledsna och så vidare. Vilket också kan vara aspekter och orsaker. Men huvudorsaken är att det är någonting som är haram för oss. Alla har prövat oss med detta. Och det är inte för oss i detta liv. Utan Allah Azza wa Jalla har sparat den här som en belöning i nästa liv. Att i paradiset så finns det paradis av guld och paradis av silver. Och i Jannah kommer man äta från fat av guld och silver. Guld och silver som är bättre och finare än guldet och silvret i detta liv. Så det är en belöning som Allah Azza wa Jalla har sparat för muslimerna till nästa liv. Det finns en generell princip att den som påskyndar någonting innan dess tid straffas med att nekas denna sak. Men istajjala shay qabla awanihi uqiba bi hurmat aw bi adam al-wusul ilay. Yani, det som påskyndar någonting innan dess tid straffas med att han nekas det. Så här till exempel kommer det inshallah komma en dag där du sitter och äter från guld och silver som inte går att föreställa sig. Men har man bråttom och inte kan ha tålamod till den dagen och vill äta och dricka från det här livet, så får man det inte i nästa liv. Och samma sak hadithen, att den som dricker från vinet i detta liv kommer inte få dricka från vinet i paradiset. Han kunde inte ha tålamod och sabr till nästa liv och drack i det här livet. Och då straffas han med att han inte får dricka i nästa liv. Och det här är den som inte gör toba. Om en person däremot har druckit och ångrar sig och låter bli att dricka, så inshallah får han allas belöning. Men den som inte kan vänta och dricker och liknande saker straffas med att han inte får det i nästa liv. Så att det gäller att ha tålamod. Tålamod mycket, mycket gott kommer att komma i nästa liv. Mer än vad man kan föreställa sig. Så det gäller att ha sabr i det här korta livet. Tills den dagen man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Att äta från guld och silver är haram. Men en fråga. Är det haram för både män och kvinnor eller bara för män? Eftersom att guld också är tillåtet för kvinnor. Vad säger ni? Får en kvinna dricka från ett guldglas? Hon får inte det. Nej, det är sant. Det här förbudet är för båda. Förbudet är inte bara för män utan det är också för kvinnor. Kvinnor får ha guldsmycken, det här är. Men hon får inte äta och dricka från någonting som är guld eller silver. På samma sätt som silver är halal för män. Men män får inte äta och dricka från silver. Det är haram. Taib, en annan fråga. Vad heter det? Om det är guld eller silver. Vad heter det? När det är överdrag. Plagierat. Vad heter det? Plagat. När det är, inte helt guld eller silver. Men till exempel skeden är doppad i guld. Eller doppad i silver. Ja. Ja, alltså ni har förstått poängen. Halal eller haram? Haram. Samma sak där. Det är inte tillåtet. Vissa, du vet, män får inte ha guldringar. Så vissa säger, den är inte helt i guld, den är doppad i guld. Nej, det är samma sak. Eller han har guldglasögon och liknande. Man får inte ha det. Det här är för kvinnor. Män får inte ha guld i islam. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han sa att dessa två, yani siden och guld, är haram för männen från min umma, men de är halal för kvinnorna. Och det är tyvärr ett fel som vissa gör, vissa muslimer, att de går omkring med guldringar, guldhalsband och försöker efterlikna yani kändisar och tror att de är yani häftiga och så vidare. Det här är absolut inte tillåtet. Och straffet för den som då dricker och äter från det här är att han kommer att få skvalpa från helvetets elden i sin mage. Må Allah skydda oss. Amin. Och det kan hända att man kommer till vissa finare restauranger eller hotell och då kanske de serverar någonting med guld eller silver. Och om du ser att besticken ser konstiga ut, silverakten, de ser inte vanliga ut. Så att kolla på baksidan om det finns en stämpel, guldstämpel eller silverstämpel. Då vet man om det är guld eller silver. Taib. Och då låter man bli. Man säger, kan jag få någonting annat? Taib. Vi går vidare till nästa kapitel. Och det är Kitab al-Libas, kapitlet om kläder. Nu är vi färdiga med att tala om mat, dryck. Och kommer då börja tala om kläder. Alhamdulillah, kläder är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. En av de gåvor som Allah azza wa jalla har gett oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi, ya bini Adam, människor, ni är alla nakna, förutom de som jag har klätt, så ber mig om kläder, så kommer jag att klä er. Det är en gåva från Allah azza wa jalla att han har gett oss dessa kläder. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i den första versen som författaren nämner: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr. Människor, vi har sett ner till er eller skapat till er kläder som täcker er nakenhet, wa risha, och som också är en skönhet, wa libasu taqwa, men att klä sig med Guds fruktan är bättre. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, som Sheikh Uthaymeen säger, de fysiska kläderna och de metaforiska kläderna. Yani kläderna som täcker kroppen och kläderna som täcker ens iman. Eller kläderna som är ens iman. Och libas och taqwa. Och han nämner att de yttre kläderna, de fysiska kläderna, är av två kategorier. Allah säger i den här versen, de första, yuwari sawatikum, de som täcker era nakenhet. Och den andra kategorin, warisha, och som är en skönhet. En person kan ha på sig någonting som inte är fint, men det täcker hans nakenhet. Och hamla, det är khayr, mashallah. Men att kläderna ser utöver det är fina och gör människan finare och vackrare är bättre. Så du har då två aspekter av det här med att Allah Azzajal har gett oss kläder. Walibas och taqwa, dhalika khayr. Men vilka kläder är bättre? Att klä sig med taqwa. Det vill säga att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, att vara en bra människa. Och här så nämner också Sheikh Uthaymeen att människan är väldigt mån om att utåt sett vara ren. Till exempel nu har jag en kamis här. Om jag skulle få en fläck på den, den skulle synas väldigt stark. Och jag skulle direkt gå och försöka tvätta bort den, eller hur? Det är typ pinsamt omkring mig. Fläck på kläderna. Ta i. Våran iman. Går den att smutsa ner? Kan man få fläckar på sin iman? På sitt hjärta? Kan man det? No. Är folk lika snabba i att gå och tvätta dessa fläckar? Nej. Där är folk långsamma. Trots att tjejen säger det är viktigare. Och lättare. Ja, att gå och tvätta den här toben, det kan vara ett projekt. Kanske måste gå till kemtvätt, kanske måste köpa medel, boka tid. Massa saker. Medan en person som syndat, för honom räcker att han gör toba. Lämnar synden. Och det är väldigt enkelt. Och därför är vi beordrade att alltid vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala och göra toba. Att ångra oss för våra synder. Och därför så sa också profeten alaihi salam att när människan syndar så får hon en svart prick på sitt hjärta. En hjärta är vitt. Den troendes hjärta är vitt, lysande. Men när man syndar så får man en svart prick på hjärtat. Och gör man toba, han ångrar sig och han lämnar synden, så tar Allah bort den här svarta pricken. Men fortsätter man att synda utan att ångra sig, så kommer mörkret att öka på hjärtat. Svart prick på svart prick på svart prick, tills det blir täcker hela hjärtat. Och det blir ran, det blir ett hölje över hjärtat. Kallabel ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Det är på grund av deras synder Allah straffar dem med att de fick som ett svart lager runt hjärtat. Och det här svarta lagret runt hjärtat är väldigt farligt. Får man det så får man ett hårt, ett dött hjärta. Du hör Koranen, du bryr dig inte. Det är som att du inte hör någonting alls. Du påverkas inte. Du hör påminnelser om helvetet, domedagen. Du bryr dig inte. Du är likgiltig. Du syndar, du bryr dig inte. Det är som vanligt. Det finns ingen ånger, det finns ingen skuldkänslor eller någonting. Då har man ett sjukt hjärta. Man har inte ett levande hjärta. Man mår dåligt av att gå till moskén. Man mår dåligt av att sitta på föreläsningar, att umgås med religiösa människor. Det är tecken på att hjärtat inte är friskt. Man tål inte att lyssna på Koranen nästan. Stäng av, sätter på musik istället. Då har man en sjukdom i hjärtat. Och alhamdulillah, det betyder inte att hjärtat är svart, att det är kört. Alhamdulillah, Allah azza wa jall kan bota alla hjärtan. Allah är den som ger liv till den döda marken. Och många människor som har haft ett dött hjärta har Allah azza wa jall givit liv, tagit dem ut från mörkret in till ljuset. Så en person ska först och främst då sträva i att rena sitt inre. Qad aflaha man zakkaha. De som renar sitt inre är de som har fått framgång. Wa qad khaba man dassaha. Men de som förnedra sig själv med synder är de som har fått undergång. En annan viktig sak här när vi talar om kläder. Ulema nämner här att grunden i kläder är att de är halal. Eller som Sheikh Uthaymeen säger i kapitlet innan här. Han säger grunden i allting i dunya är att det är halal. Som Allah säger i Koranen. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah är den som skapat allt på jorden till er. Så grunden i allting här på jorden är att det är halal. Om någon frågar dig, får jag äta den här grönsaken? Får jag äta den här frukten? Då är svaret, ja. Får jag dricka den här drickan? Ja. Får jag äta det här djuret? Ja. Så länge det inte finns ett bevis på att det är haram. Och den som reflekterar och begrundar över vad Allah azza wa jalla har skapat för oss på jorden kommer att finna att nästan allt är halal. Det som är haram är väldigt lite. Det är väldigt få saker som är haram. Och de sakerna, aslen, i grunden är skadliga och dåliga och ingenting som människan är i behov av. Ni kan inte nämna en enda sak för mig som är haram, men som är nyttig, den är bra och den borde vara halal. Det finns ingen sån sak. Och det finns ingenting som är halal, Allah har gjort tillåtet, som borde vara haram för att det är skadligt. Utan allting Allah har tillåtit är bra. Och allting som Allah har förbjudit är dåligt. Ibland kan det hända att vi inte förstår oss på. Varför är gris dåligt? Varför är svinkött dåligt? Folk förstod sig inte på det här. Men nu finns det forskning som visar på att det är skadligt. Det är inte bra för människan. Och så vidare. Så att forskning eller inte forskning. Vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala endast har förbjudit det som är dåligt och skadligt för oss. Helt skadligt eller övervägande skadligt. Och Allah har tillåtit det som är halal och det som är bra för människan. Så någon kommer och säger till dig, men det är haram att äta den här fisken. Det är haram att äta räkor. Då ska du säga till honom, hämta bevis. Varför? För grunden att det är halal. Du påstår att det är haram, du måste hämta ett bevis. Inte i mitt land, inte i min pappa sa. Du ska hämta ett bevis. Vad är bevis i islam? Kitab och sunna, Koran, sunna. Hämta ett konkret bevis på att det är haram att äta den här fisken eller de här räkorna eller vad det nu är för något. Har du inget bevis, då alltså, grunden är att det är halal. Hänger med? Och samma sak med kläder. Grunden med kläder är att de är halal. Du får klä dig med vad du vill. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Vem är det som har förbjudit? Säg till Muhammed, alaihissalam. Säg till folket. Vem är det som har förbjudit Allahs prydnad? Det vackra, yani kläder. Som han har gett till sina tjänare. Och tajibati mina rizq. Och det goda från det som de äter. Men vem är det som kommer och säger till folk det här är haram och haram och haram? Klass. Grunden är att det är halal. Om det inte finns ett bevis på att det skulle vara haram. Och Sheikh Albani, han säger också att yani bima'na att grunden i saker och ting är att man får klä sig med det som folk klä sig med i landet, att kläder är tillåtna så länge det inte är något som islam har förbjudit och så länge det inte faller in under slöseri eller att skryta. Okej? Okay. För att profeten alaihissalam har sagt, ät och drick vad ni vill, men slösa inte och gör det inte heller skrytaktigt. Så grunden i kläder är att det är halal. Någon säger till dig, får jag ha jacka? Får du ha jacka? Får jag ha mussa? Det finns ingen hadith att man får ha mussa. Det är haram. Ja, du har mussa, Mohammed. Halal? Ja, halal. Läsch, varför? Det finns inget bevis på att det är haram. Och grunden är att kläder är halal. Hänger med? Grunden är att kläder är halal. Och också, profeten alaihissalam frågades en man, en av sahaba, han sa att han tyckte om att ha fina skor. Han tyckte om att ha de finaste skorna, eller sandalerna. Han sa, det här är högmodiga Rasulullah. Han sa nej. Högmod är att se ner på folk och att neka sanningen. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Så det är inte fel att ha ett par fina skor, ett par sköna skor. Men också här att det inte faller in under slöseri. Vissa nu de köper skor för, jag vet inte, 5-6 tusen spänn. Har ni sett den här? Man kan beställa speciella edition, jag vet inte vad, det är något mode nu för tiden. De släpper bara ett antal skor. Folk står i kö för att köpa skor. Har ni sett den? Ajib. Kostar ibland, han till och med begagnade på Blocket, de säljer dem 5-6 tusen. Ajib, eller hur? Det är slöseri. Om du inte är miljonär, varsågod, köp. Det är en annan sak. Men man själv har lön på 20 tusen, du köper skor på 5-6 tusen. Det finns viktigare saker att göra i livet, eller hur? Om det inte är att de här skorna måste du ha för du har ett problem med ryggen och läkaren säger de är bra, de kostar så här mycket, jag vet inte vad. Eller skyddsskor för ett visst arbete eller någonting. Du måste ha den här modellen. Det är inget problem. Men vissa, du vet, de överdriver, samlar på skor och köper skor för flera 100 000 eller tiotusentals kronor. Det är slöseri. Så grunden är att det är halal. Och också profeten alaihissalam sa Yani låt oss se Allahs ni'ma på dig. Till en man som hade simpla kläder, men han var rik. Han hade kameler och får och så vidare. Yani låt oss se Allahs ni'ma på dig. Allah har givit dig gott. Allahs, låt oss se det goda på dig. Så att det är halal islam. Att köpa kläder, att ha bekväma kläder, kvalitetskläder. Det är inget fel med det. Men det finns vissa principer också när det kommer till kläder, som vi sa. Det ska inte vara slöseri. Och slöseri, vad är gränsen på slöseri? Det går tillbaka till varje individ. Genom vad som klassas som slöseri i folks ögon, det är slöseri. Men en person som är rik, han sitter på miljarder och han köper ett par skor för 5 000, det är inte slöseri på samma sätt som en person som har en låg lön på 20 000 och köper skor för 5 000. Hänger ni med? Men generellt, det ska inte vara israf, det ska inte vara slöseri. Och det ska inte heller vara, när det kommer till kläder, att de är unika för icke-muslimer. Yani, att klädesplagget är någonting som när man ser det, man tänker direkt kafir. Till exempel, det är inte tillåtet för en muslim att ha prästkläder. Eller att ha rabbinkläder. Eller att ha buddhistmunkskläder. Vet de här orangea klädesplaggen. Man får inte ha sådana kläder. För att det är bara kuffar som har. Ingen muslim har de här kläderna. Men däremot, en i vanliga byxor, strumpor, jacka, det är kläder som alla har. Muslimer och icke-muslimer, de får man ha. Men det som är unikt för icke-muslimer, det får man inte ha. En annan princip är också att män får inte efterlikna kvinnor och kvinnor får inte efterlikna män. Profeten Ali-Satasalam förbannade de män som efterliknar kvinnor och vice versa. Så att en kille får inte ha tjejkläder och en tjej får inte ha killkläder. Okej? Okay? Man ska också undvika att ha tajta och genomskinliga kläder. Hemma i det sovrum får man vad du vill. Men jag menar när man går ut. Att en kille eller tjej går ut med tajta kläder. Det är fel. Vi ska inte bara kritisera tjejer som har tajta kläder. Även killar ska inte ha tajta kläder. Kläderna runt auran ska vara pösiga. Okej? Okay. De ska inte heller vara genomskinliga. De ska dölja auran som finns bakom. Man ska också undvika att ha bilder på kläderna. Bilder på eller djur eller människor och så vidare. Men annars utöver det här så är kläder halal. Och det vi också nämnde förutom siden och silke. Författaren, han säger här kapitlet att det är rekommenderat att ha vita kläder och tillåtelsen att ha röda och gröna och gula och svarta kläder och att materialet är av koton, bomull eller hår eller ull eller liknande förutom harir, förutom siden. Ja. Så kapitlet att det då är tillåtet att ha, eller det är sunna att ha vita kläder och tillåtet att ha alla andra färger som han nämnde och att det får vara vilket material som helst förutom siden eller silke. Men en fråga, finns det någon som får ha sidenkläder? Vem? Va? Nisa på svenska? Kvinnor. Namnkvinnor får ha sidenkläder. Det är helt okej att de har sidenkläder. Och även Öleman nämner om det finns ett behov. Till exempel, vissa personer drabbas av, det kallas för en hacka. Genom att han får en sjukdom som gör att det kliar otroligt mycket på huden. Om man har bomull, polyester, det kan klia sönder sig. Men inte om han har siden. För att det är väldigt, väldigt mjukt på huden. Skönaste plagget. Då får han ha det. För då är det av medicinska skäl. Tajib. Men han får inte ha det i annat fall. Okej? Okay? Författaren nämner också en till vers utöver den versen som vi nämnde. Och det är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. Och ja'ala lakum minal... vad är det? Och ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah säger i surat al-Nahl, vers 81. Och surat al-Nahl kallas också för surat al-Ni'am. Kapitlet om Allahs gåvor. Det som lyssnar på surat An-Nahl, biet, kommer att höra att Allah subhanahu wa ta'ala raderar upp otroligt många gåvor han har givit till oss. Han påminner oss om de gåvor som vi har fått. Och från de gåvorna är att Allah givit oss kläder. Så han säger här, sarabil, yani kläder, taqiqum al-har, som skyddar er från värmen. Och kläder som skyddar er i bas, yani när ni står inför en strid eller liknande. Yani som rustningar, skyddsvästar, skyddsutrustning och liknande. Taib. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han har givit oss kläder som skyddar oss från värme. Varför nämns inte kyla? Varför nämns bara värme? Ahsant. Mer specifikt, som Sheikh Uthaymeen nämner, att vissa ulema säger att Allah uppenbarade den här versen i Mekka. Och i Mekka är det inte kallt. I Medina kan det vara kallt. Men i Mekka är det inte kallt. Så det tilltalar ett folk som bara har ett varmt klimat. Ja, ni på vintern, 3 på natten, det är varmt. Alltså, vi behöver inte prata om kyla. Men en annan tolkning är också att det är underförstått. Ja, ni värme och kyla. Att Allah har gett oss kläder som skyddar oss från värme och kyla. Och kläder som skyddar oss, ja, ni, i strid och liknande. Ja. Och sen så nämner författaren första hadithen, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: klä er med vitt. För era bästa kläder är de som är vita. Och linda in era döda med vitt. Berättad av Abi Dawud och Tirmidhi. Och en liknande hadith: elbisu elbayad. Klä er med vitt, fa innaha atharu wa atyab. Klä er med vitt, för det är renare och finare. Och linda in era döda med vitt. Nah. Här finner vi rekommendationen att klä sig med vitt. Är det här för både män och kvinnor? Män, precis. Män. Men hemma får kvinnan ha vitt. Och ulema säger också en annan färgda. Det bästa för kvinnan är att ha svart. Och kvinnan får inte efterlikna mannen och så vidare. Men det finns inte heller något förbud. Samma sak där. Det står ingenstans i islam att det är haram för kvinnan att ha vitt. Men så länge hon inte efterliknar mannen. Så därför, till exempel i vissa afrikanska länder, tror det är Sudan eller liknande, kvinnor har vitt. Vitt jilbab, vitt abaya, vitt och så vidare. Om hon har det, då är det tillåtet. Men det bästa, som vi sa, är svart. Så som profetens kvinnor alaihissalam och sahabiyat hade. Men generellt hadithen tilltalar då männen att de bästa av kläder är de som är vita. Vitt är det som är bäst. Varför? För det är det som är fräschast, renast och finast. Och som ulema säger här, det håller sig, eller det är renare. Varför? Det som Sheikh Uthaymeen säger, att person kan ha mörka kläder och den samlar på sig smuts. Ingen ser någonting. Eller hur? Kan ha din svarta jacka hela vintern utan att tvätta den. Ingen kommer märka någonting. Men skulle den vara vit, den skulle vara svart av smutsen. Hänger ni med? Så, men är det vitt, fas. Minsta smutset syns. Och då tvättar man bort det. Så det är renare att ha vita kläder och fräschare. Och så sa han också att linda in era döda i vitt. Och sen så nämnde han hadithen från Al-Bara radiyallahu anhu att Rasulullah a.s. var medellång. Och jag såg honom i en röd mantel. Jag har inte sett någon vackrare än honom. Berättad av Bukhari och Muslim. Profeten a.s. han var medellång. Han var inte jättelång och han var inte jättekort. En fråga. Vad finns det för nytta i att veta hur profeten såg ut alaihissalam idag? Utöver att vi vet att Allah skapade honom som den vackraste av människor. Nej. Harun. Dröm. Nej, om man ser honom i drömmen. Kan man se profeten i drömmen alaihissalam? Alaihissalam. Nej, det kan man. Men på villkor av att han ser ut så som han har beskrivits i haditherna. Som du ser till exempel en kort person. Han säger jag är profeten. Då är det en shaitan. Eller någon jättelång. Eller jättetjock. Eller någon med vitt hår. Någon utan skägg. Och så vidare. Då är det inte profeten du har sett. Utan han ska se ut så som han har beskrivits i haditherna. Nej. Så han såg här profeten alaihissalam och han var medellång och han hade på sig en röd mantel. En hulla, eller afwan, en hulla, inte en mantel. Det är ett plagg som består av två klädesplagg. De brukar säga en hulla, det är när du har en izar, ett höftskynke och en rida och någonting över. Jag vet inte om ni hänger med, det är ganska viktigt att förstå sig på. Vi kommer komma till det sen att profeten alaihissalam genom dessa hadither hade på sig olika kläder. Han hade inte alltid kamis till exempel. Han hade olika kläder. Och det här i sig själv tyder på den här variationen att det är tillåtet att ha alla möjliga kläder. Okej? Okay? Att man inte måste ha ett specifikt plagg. En hulla, det är då att man har en izar, ett höftskynke. Har ni sett izar? De har det i Yemen, de har det i Indonesien, Bangladesh, Somalien, de kallar det för ma'uz, eller hur? Så att fota kallas det för i Yemen och jag tror även Indonesien, Malaysia. Det här höftskynket som man har på sig. Och sen att man har en rida, man har något liknande som en stor handduk, man kan säga format, men det är tyg då, som man har över. Man har det på överdelen av kroppen. Det här kallas för hulla. Taib. Så profeten alaihissalam hade en röd hulla. Taib, en fråga här. Är det halal att ha röda kläder? Det beror på, säger Samuel. Nej. Den här frågan är lite klurig. Men det korrekta, Allah alam, är att det är tillåtet. Man får ha röda kläder. Okej? Okay? Vissa lärda, som han sa, Ibn al-Qayyim och andra, säger att de här kläderna som profeten hade alaihissalam, de var inte helt röda. För en hulla, som kommer från Yemen oftast, de hade mönster. De hade mönster, kanske svarta streck, blåa streck eller liknande. Så de är inte helt röda. Och då är det tillåtet. Okej? Okay? Men andra lärda, som många av sahaba, de tabi'in, Imam Malik, Imam Shafi'i, säger att det är halal att ha helt röda kläder. För att det finns inget bevis på att det skulle vara haram. Haditherna, att shaitan tycker om det, de är svaga. Så de utgör inget bevis. Wallahu alam. Så att grunden är att det är tillåtet, men vill man vara på säkra sidan, kanske undvika att ha något som är helt rött. Men om du har en röd tröja och det står en text på tröjan, då är den inte helt röd. Eller det finns svarta eller vita streck på den och så vidare, då är det okej. Okay. Och så sa han att jag har inte sett någonting vackrare än profeten sallallahu alaihi wasallam. Sen berättar författaren från Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu, som sa att jag såg profeten alaihi wasallam i Mekka i en plats som heter Al-Abtah. Och han var i ett skintält som han hade. Och fakharaja Bilalun. Och då kommer Bilal ut med profetens wudu-vatten alaihi salatu wassalam. Och folk försökte ta från det här vattnet. Vissa fick mer och vissa fick mindre. Och då så kommer profeten ut alaihi salatu wassalam. Och han hade på sig en röd hulla. Samma ord som innan. Och då så sa han att jag såg hans bleka eller vita, en bleka, ljusa, smalben. Och då så gjorde profeten alaihissalam wudu. Och sen gjorde Bilal adhan. Och han började vrida huvudet till höger och till vänster när han sa hayal al-salah, hayal al-falah. Och sen så stack jag ner en pinne eller käpp i marken. Och profeten alaihissalam gick fram och gjorde salah, alltså mot den. Och bakom käppen gick det förbi hundar och åsnor. Men detta hindrar inte honom från att fortsätta att be. Nej. Här finner vi att profeten alaihissalam då var på en resa. Och Bilal kommer ut med det vatten som profeten alaihissalam använt för att göra wudu. Och sahaba tog del av det här vattnet. Varför? Vi nämnde det här innan. Baraka, för att profeten alaihissalam är välsignad som person. Och hans vatten är mubarak. Och vi nämnde att det här är unikt för profeten Muhammed alaihissalam. Och sen gjorde Bilal adan. Och det finns också en fajda när han gjorde adan. Så säger han, hayala salah, han vrider huvudet till höger. Och sen hayala falah, vrider huvudet till vänster. Och här säger Sheikh Uthaymeen, sa han hayala salah på höger sida två gånger och hayala falah på vänster sida två gånger? Eller sa han hayala salah en gång på höger sida och hayala falah en gång på vänster sida? Han säger, Allahu alam, båda är okej. Båda är tillåtna. Men just när man gör adan är det sunna att ha huvudet framåt, förutom när man kommer till hayala salah, hayala falah, då vänder man huvudet till höger och till vänster. Och sen så stack man ner en käpp eller pinne i marken och profeten alaihissalam tog den som en sutra. För när man ber så ska man inte be bara mot någonting öppet. Man ska ha någonting framför sig. Om man är imam eller man ber själv så ska man alltid ha något framför sig. Något som åtminstone är ungefär 40-50 cm högt. Det kan vara en vägg, det kan vara en pelare, det kan vara en stol, det kan vara ett bord. Men man ska undvika att be utan att ha någonting framför sig. Man ska alltid ha en sutra. Profeten alaihissalam han sa, om ni ber, ber mot en sutra. Taib. Så här var man ute på resande fot. Finns ingenting kanske att be mot i öknen. Så man sticker ner en pinne. Och har den som sutra. Och då spelar det ingen roll om det går förbi folk eller kvinnor eller någonting framför. Så länge de går bakom sutra. Det bryter inte din bön eller minskar inte din belöning. Okej? Okay? Ja. Sen så nämner författaren från Abu Rifa'i al-Tamimi radiyallahu anhu att han sa, jag såg Rasulullah alayhi salatu wassalam och han hade på sig två gröna klädesplagg. Och den här hadithen är Abi Dawud och Tirmidhi. Två gröna klädesplagg. Det tyder också på att det är tillåtet att ha på sig gröna kläder. Och han nämner också vissa ulema att även dessa var mönstrade. Inte helt gröna utan de var också mönstrade. Men alla kulihal är tillåtet att ha gröna kläder. Och sen nämner han hadith Jabir radiyallahu anhu att när profeten alaihissalam gick in segerrik under erövringen av Mekka hade han på sig en svart turban. Han hade på sig en svart turban och denna hadith finns i muslim. Och även hadithen efter nämner också denna svarta turban. Vilket också tyder på att det är tillåtet att ha svarta kläder. Det är tillåtet att ha svarta kläder. Fast ulema säger att han brukade generellt inte ha så mycket svart. Men den här dagen hade han svart. Det var tydligt på att det är tillåtet. Men ibland kan det bli förbjudet. Som till exempel någons kvinna, någon kvinnas man dör. Och hon säger, kallas, nu ska jag ha på mig svarta kläder. Funkar det här? Nej, varför då? Att efterlikna en tradition som inte hör hemma i islam. Men annars kan det alltid tillåtet att ha svarta kläder. Och sen så nämner han hadithen från Aisha radiyallahu anha att profeten alaihi sallallahu salam när han lindades in, man lindade in hans döda kropp, så lindade man in honom i tre stycken tygskynken som var från Yemen. Och dessa skynken var inte i formen av ett klädesplagg eller huvudbonad eller liknande. Utan som tre, som lakan eller liknande kan man säga, lindade man in profetens kropp i alaihi salatu wassalam. Och därför är det också sunna när en person dör att man lindar in honom i vitt tyg. Men finns det inte vitt så får man ha en annan färg. Det är tillåtet, det är inte wajib. Och det är sunna att ha tre tygbitar för män och fem för kvinnor. Men det som är wajib är att man täcker kroppen. Sen även om det är med ett, så funkar det. Sen så nämner han en till hadith från al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu som säger att jag var med Rasulullah alayhi sallatu wassalam under en natt på en resa. Och han sa till mig, har du med dig vatten? Och jag sa till honom, ja. Och då gick han ner från sitt djur och han gick bort tills vi inte kunde se honom längre, gick in i nattens mörker och uträttade sina behov. Och sen så kommer han tillbaka och El-Murira häller då vatten åt honom och han tvättar sitt ansikte. Och han hade på sig en jubba, en form av mantel där man kan stoppa in händerna, av suf, av, vad heter suf på, det heter ull på svenska. Och ärmarna var så trånga att han inte kunde ta ut dem, så han tog istället ut dem från, alltså han kunde inte dra upp dem för att tvätta armarna i vudu, så han tog istället ut armarna och tvättade dem utanför den här manteln. Och sen tvättade han sina armbågar och strök över sitt huvud. Och sen gick jag ner för att tvätta hans fötter. Och då så sa han, eller ta bort hans strumpor. Och då så sa han, låt dem vara, för jag satte på mig dem i ett rent tillstånd. Och sen strök han över strumporna. Och den här hadithen som Bukhari och Muslim. Den här hadithen bevisar att det är rekommenderat för en person som vill uträtta sina behov att avskärma sig från folk. Att inte stå och uträtta sina behov framför folk på offentliga platser. Utan man stänger dörren till toaletten eller man, om man gör det utomhus, går iväg där folk inte kan se en. Och sen så skulle då profeten Ali-Fatasalam göra wudu och El-Murira hjälpte honom. Det är också ett bevis på att det är tillåtet att ha hjälp när man ska göra wudu och liknande. Så han hällde vatten åt honom och han började då tvätta ansiktet. Och sen när han skulle tvätta armarna kunde han inte. För att klädesplagget var så. Det hade så trånga armar. Så han var tvungen att ta ut dem från andra hållet. Och tvätta dem gärna utanför den här manteln. Men den här liten bevisar på att profeten Ali Sattu Salam hade en jubba. Han hade den här som en mantel kan man säga. För det kan vara, då ser jag att vad som är utmärkande för den är att den är likadan på båda sidorna. Du kan vända på den och båda sidorna. Lite som förr i tiden en kappa eller mantel som man kunde ha. Ibland har de en luva också. Jag vet inte om ni har sett den här gamla kläder som de hade även i Sverige förr i tiden. En luva och mantel som går ner. Du kan, om du stänger den, det är lite som en lång jacka. Okej? Okay? Så han hade på sig en sån av suf, av ull. Och det här är det varför författaren nämner hadithen. Ett, att den tyder på olika klädesplagg. Och två, att den tyder på olika material. Att profeten Al-Islam hade inte alltid samma material. Utan han klädde sig med det som fanns och det han hade. Det som var tillgängligt. Och sen när han skulle tvätta fötterna så ville Murira ta av hans strumpor och hjälpa honom. Men han sa, låt dem vara. Jag satte på mig strumporna i ett rent tillstånd. Efter att jag har gjort wudu. Och sen så strök han över strumporna. Och det här hadithen bevisar att det är tillåtet, det är sunna, att stryka över sina strumpor. Spelar ingen roll om de är av tyg, bomull eller läder, så är det halal, det är sunna att stryka över sina strumpor. Och det här är jätteviktigt för oss som bor i Sverige. Yani, ni vet att det är kallt här. Och att ta av sig strumporna kan vara jättejobbigt. Och ni vet också när man ber på skolan, på jobbet, det är inte så att vi har moskéer och vi har vodoplatser och lä. Utan du kommer in i den här lilla trånga toaletten, du ska göra vodo, ska du ta av dig strumporna och tvätta fötterna i handfatet? Det är projekt. Så, alhamdulillah, du gör vodo på morgonen, fajr, sätter på dig strumpor, sen kan du stryka över dina fötter hela dagen. Nästa gång du gör vodo i skolan eller jobbet, alltså, du tar bara ut fötterna från skorna, gör vodo som vanligt. Och sen fukta fingrarna och stryker på översidan av strumporna. Du slipper tvätta fötter. Och det kan du göra hur många gånger som helst. Dhuhr, asr, maghrib, isha, khalas. Ett helt dygn får du göra när du är bofast. Och tre dygn när du är resande. Så länge du inte tar av dig strumporna. Och det här är jätteviktigt att känna till. För att det kan bli jättekomplicerat för vissa att ta av sig strumporna hela tiden och tvätta fötterna och det är kallt och det blir blött och sen det blir kaos på golvet i toaletten och så kommer de efter vad har gjort med toaletten, har du duschat eller, ni känner säkert igen det här, eller hur? Så handlar det om att göra det smidigt, mashallah. Ta en sista kapitlet och sista hadithen, väldigt kort. Kapitlet, rekommendationen att ha en kamis. Och kamis, det är typ Det som kläs på det här sättet, det har en krage och det har två ärmar. Det kan vara skjort liknande, fast den kanske är stängd då. Eller det kan vara kamis, alltså lång, som en sån här thawb som vi säger idag. Både är kamis, men någon som liknar en skjorta. Eller pakistansk thawb. Eller en längre thawb. Det är kamis. Och här nämns det hadith om Salama radiyallahu anha som sa att det mest älskade klädesplagget till Rasulullah alaihi salatu wassalam, det var en kamis. Men det plagget han älskade mest, det var en kamis. Och då säger ulema för att det är väldigt bekvämt att ha. Om du har en hulla, en izar och sådär, det kan vara lite bökigt. Du måste hela tiden rätta till det, vika det och så vidare. Men medan en kamis, klart, du sätter på den. Och sen, du gör vad du ska göra. Du behöver inte rätta till den eller någonting. Den täcker dig hela dagen. Så att det var det mest älskade plagget hos profeten alihi salatu wassalam. Ja. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.